En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Danskarna inser att vi måste ju lösgöra nu armén som ligger ute i de här forten. Hur gör vi det? Jo, vi sätter in våran reserv. Den 8:e brigaden som genomför då ner från så att säga hamnen ute på udden upp mot Dubbens skansar så genomför man då ett motanfall som stannar upp på en mycket speciell plats, nämligen vid en gammal kvarn som heter Dubensmölde. Jag ber om ursäkt nu för våra danska lyssnare här, men den platsen är enormt betydelsefull liksom i den här, kan man säga, nationalromantiska historieskrivningen, Dubensmölde. Och den finns kvar och den vårdas väldigt ömt.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden, det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Och nu ska jag säga lite raljant här, att nu ska vi gå igenom ännu en blodig parentes i historiens höga farvatten.
Det du ju nu syftar på, ja. Det är ju det man brukar kalla för den schlesiska kriserna. Det är ju två kriser faktiskt, men det vi ska framförallt ägna oss åt är ju den senare schlesiska krisen 1864. Den politiska konflikten och den militära konflikt mellan Danmark och Preussen Österrike som ju leder till att Danmark förlorar sina faktiskt tre tyska hertigdömen i södra delen av Danmark. Det är det du pratar om det här. Och då skulle jag vilja replikera direkt och säga så här. Det kan man tycka, för att det här kriget på många sätt är ju ett ganska meningslöst krig i många avseenden. Men det är betydelsefullt, och det har framförallt, skulle jag vilja säga, i Danmark idag till och med, i nuet, har det en väldigt stor betydelse. När man blickar tillbaks, det är så att säga en sån här, det är en symbol för så mycket i dansk historia då. 1864 är det året då den slutgiltiga katastrofen inträffade, och där Danmark blev det lille putt välde som ju faktiskt en del danska historiker till och med pratar om. Så att jag skulle direkt vilja säga att ja, det är i vissa avseenden en parentes, men det har fått en väldigt stor betydelse, inte minst mentalt, psykologiskt, för Danmark.
Men om man tittar från det centraleuropeiska hållet så blir ju också bilden en annan. Vi kan ju se det här inte bara, alltså inte som en led i Danmarks historia, utan också som en del av bildandet av Tyskland 1871 egentligen.
Och då blir ju den där lilla blodiga parentesen, ja, även en pusselbit i ett stort drama.
Ja, ja visst. Ja. Så blir det ju.
Men, så du men ger det ju ett argument här. Ja. Nej, men det är rätt. Och då blir det ju en del i den här serien av egentligen militära konflikter som ju skapade det moderna Tyskland, det enade Tyskland. Och där har vi ju faktiskt, har vi ju haft ett avsnitt om det tysk-franska kriget.
Jo, precis. Ja. Det här anknyter lite grann till det egentligen. Fransk-tyska kriget, det här är som upptakten till det. Sen direkt kommer ju det här tysk-österrikiska kriget, eller preussiska-österrikiska kriget, bara något år senare. Som är liksom mellanakten här. Men det är ju de här tre egentligen som enar Tyskland.
Ja, att man enar Tyskland med, på det sätt som ju faktiskt, det i efterhand har man ju ofta sett det där som att det fanns ett medvetet program som Bismarck driver. Och där är ju forskningen har ju lite olika uppfattningar om det. Den menar jag att det faktiskt är på det sättet. Att han pratar ju om att nu är det färdigparlamenterat och samtalat här. Vi kommer inte kunna prata ihop ett enat Tyskland, utan nu är det med blod och järn som Tyskland ska enas. Och det är väl det man i praktiken gör. Men jag tänkte, ska vi lite veva bandet bakåt lite?
Ja, här, precis. Innan vi går loss på alla. Jag tänkte just avbryta det också. Så här, nu håller vi på att analysera söndag innan vi ens berättat vad som händer. Ska vi ta liksom... Vad är det som egentligen ligger till bakgrund för den här konflikten?
Ja, väldigt kortfattat kan man säga att Napoleonkrigen betyder så. För Danmark kom ju ur Napoleonkrigen med förlusten av Norge. Och det som finns kvar av Danmark egentligen är ju en konglomeratstat. Och vad betyder det då? Jo, det är alltså en stat som är sammansatt av olika delar. Som har olika relation till den danska kungamakten. Den danska kungen är ju faktiskt envälde fram till 1848. Så att Danmark består ju dels då av så att säga, det här kärnområdet. Själland, Jylland och sen Atlantöarna som vi kan lämna därhän. Och sen då tre stycken faktiskt tyskspråkiga, tyskkulturella hertigdömen i södra delen av Danmark. Schleswig, Holstein och Lauenburg. Vi kan väl kanske släppa Lauenburg här, det är ju framförallt Schleswig och Holstein. Och det som ju händer under mitten av 1800-talet och 1800-talets början, att här växer nu den här nationalistiska viljan att börja formera stater utifrån någon form av etnisk, kulturell, språklig, historisk sedvänje gemenskap. Och då växte i de här områdena i Schleswig och Holstein då en vilja att eventuellt vinna en självständighet och, som vi i inledningen var inne på här, det finns ju en lockelse att bli en del av det här begynnande tyska enighetsprojektet. Så där har vi då en utgångspunkt där den danska kungen vill hålla fast och försöka få den här så kallade helstaten som man pratar om att leva vidare, där de här ärtigdömen då ingår som en del.
Och en central fråga i det här är också språket. Att det är ett problem för de här områdena är att det är en ganska liten dansk minoritet. Framförallt i Holstein, lite mer i Schleswig.
Lite mer i Schleswig.
Ja, men det är ju också två språk egentligen, den tyska och det danska som står mot varandra. Och det är ju inom den borgerliga kretsarna som det här sätter igång också. Det är universitetet i Kiel bland annat som man börjar lyfta fram den här tyska nationalistiska.
Tänka i det där.
Och i universitetet i Köpenhamn så är det ju snarare den danska.
Ja, här ställs liksom två nationalistiska strömningar mot varandra för att förenkla det hela. Och att just språket blir plötsligt vid den här tiden ju blir intressant. Hade vi gått 100 år tidigare i historien så hade det varit ett mycket mindre problem, mer en kommunikationsfråga. Här plötsligt blir språket en viktig identitetsmarkör och säger någonting mer än att man bara kommunicerar, att man också tillhör en kultur och en nation.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sen kan man ju också nämna här, som är väldigt spännande, att Holstein, rent konstitutionellt så att säga, ingår i det som kallas för det tyska förbundet. Så man skickar representanter till det som blir kvar av det romerska riket av tysk nation som ju upplöses 1806, och skapar man sen efter Wienkongressen ett tyskt förbund. Så att Holstein skickar representanter och är med i de här samtalen.
Just det.
Medan det gör inte Schleswig. Samtidigt finns det en väldig vilja hos representanter i Schleswig och i Holstein att få hålla ihop, om man vill snarare slås ihop.
Just det.
Och bilda ett. Och här har vi ju nu liksom utgångspunkten att här finns det ju en problematik. Så att den danske kungen måste på något sätt försöka övertyga de här hertigdömena om att han vill dem väl, att det är förmånligt att ingå i den danska monarkin. Och det som händer är att det sker en statsomvälvning 1848. Och där ju Danmark plötsligt blir en konstitutionell monarki. Och till makten kommer nationalliberaler som driver väldigt mycket den här just dansk-nationalistiska sättet att se. Och i de här hertigdömen så briserar det då plötsligt en politisk vilja som övergår i ett uppror, för att göra det väldigt förenklat här. Och där man stödd av Preussen inleder helt enkelt en befrielsekamp skulle man kunna kalla det faktiskt för. Eller en självständighetskamp är lättare.
Och nu är vi 1848.
Alltså. 1848. Mm. Det här utmynnar då sen i ett krig, det som vi brukar kallas då för treårskriget. Jag ska avhålla mig från att prata hittepå danska här av respekt för våra danska lyssnare, men det är ett så fantastiskt språk, danska då. Det här treårskriget pågår då sen faktiskt fram till 1851. Danmark vinner det här kriget så småningom, men det hela handlar egentligen om att stormakterna går in och lugnar ner den här konflikten. Och Preussen tvingas av stormakterna att dra sig ur, inte stötta Schleswig-Holsteinska självständighetskampen här.
Men konsekvensen blir väl också av det här, den egentligen konflikten aldrig löses, va?
Nej, den löses ju inte. Nej. Och jag ska bara säga det att danskarna lyckas ju sen så småningom övermanna och besegra då och vinna det här kriget. Och vi kan väl kanske anledning att återkomma just till det kriget, för det är i sig ganska intressant i militärhistorisk synvinkel. Men det är precis som du säger, att man löser inte grundproblemet. Sen under perioden då fram mot när det börjar dra ihop sig för vår konflikt här idag.
Jag får bara skjuta in en grej där. Jag tänker att en central del av den där första konflikten är ju det här London-traktatet 1852. Där man egentligen kommer överens då med internationellt stöd om att Schleswig-Holstein ska ingå i en personunion med kungen. Men det ska egentligen behålla sin autonomitet. Och det är ju den här förutsättningen då som sen, att man egentligen aldrig löser den nationella frågan.
Nej.
Utan det här förs vidare. Nej. Men viktigt är ju att man redan har kommit överens med det internationella samfundet gemensamt här. Vilket öppnar ju också för att i en senare konflikt att de ska blanda sig i.
Nej, precis. Det är precis bra att du förtydligar det där. För sen är det som händer egentligen under perioden fram då, när det börjar dra sig ihop sig för våran konflikt som står i centrum här idag 1864, det är ju det att det växt då en väldigt, får man väl nästan säga, aggressiv dansk nationalism med framförallt ganska danskifiering i Schleswig. Och att man börjar prata om det här Eideren-programmet. Att man alltså ska inkorporera Schleswig ner till floden Eideren. Så att säga, den delen ska bli en fullt integrerad del i det danska kungariket och inte längre vara en hertigdöme. Och det strider ju precis mot det här Londonavtalet och det som så att säga, stormakterna håller sin hand över. Och naturligtvis retar ju det upp Schleswig och Holstein, självklart. Och det här finns då bland politiker i Köpenhamn och drivs väldigt hårt. Och sen briserar ju då den här konflikten slutgiltigt med att man ju tar steget fullt ut. Från dansk synvinkel så har man då vunnit kriget, det tidigare kriget, 1848-1851. Och har på något sätt en övertro på sin militära förmåga. Man tror att den segern handlade ju om den danska militära kompetensen och styrkan. Och så är det ju inte, utan det handlar ju egentligen om att Preussen drog sig ur.
Men kan det bara vara, alltså då vill jag ställa en motfråga här. Det låter ju som en slags, de drabbas av någon slags hybris här, om man ska lyssna på din tolkning.
Ja, men det tror jag alldeles riktigt.
Jo, men har det inte också att göra med att man förutspår, alltså jag tänker på skandinavismen nu då, att man också förutspår att man ska finnas stöd för det här, alltså från skandinaviskt håll, framförallt från Sverige bland annat.
Ja, det finns den här sammanhörighetsnationalismen i Skandinavien som ju odlas framförallt i studentkretsar och där man träffas och har möten och odlar den här tanken på nästan en nordisk union på något sätt.
Ja, precis. Jag tänker att modet till att driva den här linjen som man gör måste ju ha ganska mycket med det här att göra, att man också tänker sig att man ska få stöd.
Ja, man får ju löften från Karl den 15:e. Som kanske kan ses mer som en romantiker egentligen än som en realpolitiker. Problemet är ju, vilket kommer visa sig här, att han har ju inte stöd egentligen vare sig i, kanske möjligtvis i en viss del av den svenska opinionen, men han har ju framförallt inte stöd i regeringskretsar som inte är beredda att göra avsteg från den linje som i Sverige faktiskt har hållit. Och där vi skulle kunna prata om en neutralitetspolitiklinje här. Precis på samma sätt som Oscar den första gjort försök att få Sverige in i Krimkriget. Så det slutar ju med faktiskt att regeringen, med ledning av statsministern De Geer, ser till att klubba ett beslut konkret. Att vi står inte bakom det här löftet, det måste ogiltigförklaras. Och det gör att det stödet har nu då plötsligt inte Danmark i slutändan. Och det kalkylerar man med när man höjer temperaturen i den här konflikten då 1863. Så det har du alldeles rätt i. En annan sak är att man tänker så här också, att Ryssland är upptaget av problemen i Polen, och Ryssland är ju det landet som framförallt har liksom stött den här helstatsidén, att man ska så att säga komma överens inom Danmark, inte en sån här radikal lösning. Ryssland har varit en stormakt som har sagt till Danmark att vi stöttar er om ni ser till att ge Holstein och Schleswig så att säga autonomi, så att de är nöjda, men vi stöttar er inte om ni vill bryta ut Schleswig.
Men är det då för att de samtidigt inte vill understödja Preussen, eller att de ser att om de här områdena är autonoma så minskar det liksom Preussens inflytande?
Det är klart att Rysslands vinster i det här är att om de kan få Danmark att behålla de här, så är det en fördel utrikespolitiskt. Därför då betyder det att de inser att kommer Danmark i en konflikt, spelar danskarna ut det nationalistiska kortet och vill inkorporera Schleswig, ja, då kommer det bli krig, och det kommer ju Danmark naturligtvis att förlora mot Preussen, och Preussen kommer få chans att utöka sitt territorium. Tänk om Preussen tar hela Danmark. Så det är ju ryssarnas rädsla. Samtidigt ska vi komma ihåg också att Preussen vid den här tidpunkten har ganska mycket inre konflikter. Bismarck kör väldigt hårt de här åren. Han driver ju på bland annat att få pengar till sin upprustning. Och det gör att man från dansk sida gör man en kalkyl här nu. Så att säga, de här ivrarna, Eideren-programmet ivrarna, de är de som tar över. Och de konservativa i Danmark, de här som kanske skulle vilja lugna ner och få en deal med Schleswig och Holstein, de kommer i skymundan, och de har inget stöd, för Ryssland har fullt upp. Preussen är försvagad, och man har, som man tror, löften från Sverige. I det läget fattar man ju det här, får man säga, bizarra beslutet att klubba en... Håller du med om att man får säga? Att man klubbar den så kallade novemberförfattningen, som ju är en ren krigsförklaring. Och vad innebär den i den? Jo, man säger så här: vi, Schleswig, är en integrerad del i det danska riket. Vi har skrivit en ny författning som man tar då. Och samtidigt ska vi säga att det också blir ett kungabyte. Den äldre kungen dör, det kommer en ny kung till makten som skriver under det här lite naivt.
Precis, och det här hänger ju samman med det här London-traktatet 1852.
Ja.
För då bryter man mot det traktatet som var överenskommet med den gamle kungen.
Just det, ja. Och då får man inte, som du mycket riktigt påpekat här också, att vi kan ju, vad är kontakt? Jo, man har inte heller britternas riktigt nu stöd initialt. Nej. Här heller. Utan nu står egentligen Danmark plötsligt ensam mot det tyska förbundet.
Inte ens Frankrike söder väl egentligen?
Nej, därför att man ju just är så här, vad ska vi säga nu, offensiv. Mm. Så man möter ju nu hela tyska förbundets egentligen militära resurser. Och då pratar vi inte bara Preussen, utan då pratar vi ju faktiskt också om Habsburg och,
ja,
och
precis, Österrike. Exakt, man liksom möter en allians mellan Österrike och Preussen, ja, som är på ett väldigt intressant sätt.
Och då kan man ju säga att liksom utgången var ju given på förhand rent militärt här. Och det var väl egentligen kanske bara danskarna själva som inte trodde på det. Och samtidigt ska vi komma ihåg det här, och vi kan väl nämna att den här statsministern Hall är ju den som driver ju faktiskt Danmark i stor utsträckning. Han är inte ensam om det. Och det finns flera figurer, det finns många som ju i Danmark vid den här tiden piskar upp den här nationalistiska stämningen. Men om man tittar lite på det militära här, så finns ju en sak som är väldigt intressant i det här, att gränsen Eideren, den går ju mellan då Schleswig och Holstein. Och Schleswig för övrigt är ju egentligen efterföljaren till det gamla Hedeby, det vill säga Danmarks Birka. Så här finns det en sån där historisk intressant koppling. Och det finns då en försvarsställning som går strax norr om Eideren-gränsen, som ju heter Dannevirken. Och det där är ju spännande, eller hur?
Ja, absolut.
Vi har ju stött på såna här fästningar.
Ja, exakt. Att det här är också en anläggning som går hela vägen. Jag tror att sen 2003 har man konstaterat att det här, man påbörjade redan på 500-talet.
Ja. Alltså.
Så det är oerhört gammalt. Och det här har, eventuellt har det börjat som en slags vattenkanal.
Mm.
Att man ska försöka understödja liksom transporter. Och sen har detta byggts ut så till en slags försvarsställning. Ja, det är väldigt fascinerande. Och det har ju byggts in också i någon slags dansk historisk mytologi, det här området.
Det är liksom skyddet mot kontinenten på något sätt.
Och det är en bra jämförelse med Birka. Alltså om man Birka skulle ha legat på Åland.
Ja, då,
eller någonting,
ja,
någonting
nästan
sånt
lite så.
Alltså, ja. Den typen av hur det hade liksom spelat ut.
Ja, hade vi precis, att vi hade haft en enorm vilja att återta Åland av det skälet. För att
speciellt under en tid där nationalismen hela tiden växer fram. Ja. Och det är liksom så viktigt att bygga upp de här berättelserna, långvariga, långa historiska berättelser.
Men Dannevirken är ju, om man räknar då i antal kilometer, så är ju det största försvarssystemet i Norden. Och den går ju då tvärs över egentligen då Danmark, så att säga, södra Danmark. Och den förbinder då, den har då olika delar, tre delar egentligen, huvuddelar av såna här fältbefästningar, jordvallar som du beskriver, med en del fort och en del artilleri. Och sen är ju tanken att man också ska sätta vissa områden under vatten, och den sammanbinder ju de här vattenområdena. Så man kan säga att den fungerar ju bäst, om man uttrycker sig lite lakoniskt här, på sommaren. Och problemet blir väl på vintern när de här områdena fryser, så man kan inte översvämma de här områdena. Och då är den lätt att gå runt. Va? Men jag ska bara säga det, att vi har ju stött på den här typen av, vi har pratat om Sveaborg, vi har pratat om, vi kommer att i vår andra världskrig se att komma in på Singapore. Vi har varit inne på Maginot-linjens mytologiska, och det är precis vad det här är. Man tror på den här ställningen. Problemet är bara det att man behöver 60 000 man för att kunna försvara den här ställningen. Det har inte Danmark. Danmark kan inte trycka ut så mycket soldater i det här läget. Man kan kanske få upp en fältarmé på 40 000 man. Så utgångsläget här är ganska illa. Och det är ju så att kriget sätter igång i februari. Och då har man inte samma stöd av de här översvämningsområdena. Så att utgångsläget är väldigt dåligt. Och den danska armén utgångsgrupperas ju i Dannevirken i stor utsträckning. Och där har vi ju nu egentligen, det ska man nog kunna kalla för inte bara ett operativt problem här, utan det är ett strategiskt problem. Om man står kvar, vad är risken? Ja, det är att man blir överkörd här.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi kan ju också nämna, tycker jag, att den här, det är ju intressant med den här danska överbefälhavaren.
De Meza.
Ja, som är lite speciell på många sätt. Han är lite, om man ser fotografier på honom, har han en väldigt speciell stil. Lite speciella kläder. Och han är ju, vinner ju sina spårar, som man säger, redan under den tidigare konflikten. Och han är väl oklok nog att ta det här överbefälskapet här. Han byts ju sen så småningom ut ganska omgående. Och skälet till att han byts ut är att han fattar ju faktiskt ett väldigt klokt militärt beslut. Nämligen att utrymma den här Dannevirkställningen. För när det preussiska anfallet faller över danskarna, så inser man ju ganska snart att här gäller att rädda den danska armén. Och därför slår man på i reträtt. Och ni som åker till Köpenhamn och Danmark överhuvudtaget och går på konstmuseer, ni kommer säkert att notera att det finns oerhört mycket nationalromantiskt målerier och bland just det här temat, reträtten från Dannevik-ställningen där danska soldater släpar kanoner bakåt norrut.
Det påminner ju lite om hur vi förlorade Sveaborg.
Det är lite samma ödes mättnad där på något sätt. Snögloppen hänger i luften på något sätt där.
Men samtidigt så är det ju så helt rimligt. Jag vet inte, vad ska vi med de här? Alltså det är alltid den där frågan om Maginot-linjeproblemet. Liksom, vad man ska göra med de där stora fästningarna som tycks ha en större symbolisk betydelse. Men vi har alldeles nyss pratat om Karlsborg också. Som också är en sån här fästning. Den blev ju aldrig övertagen av någon främmande makt. Men liksom, man bygger upp de här och sen spelar de egentligen aldrig någon roll. Och man får också fråga så här, när man tittar på det, den moderna ögat som tittar på Dannevirket, så tänker jag så här, det är ju bara ett gäng jordvallar.
Ja, ja.
Liksom, hur stor roll kan de spela i praktiken? Och det är ju så här, det är så uppenbart här att det finns en idé hos den danska befolkningen om att den här befästningen spelar någon slags roll. Att den är på något vis mytologiskt ogenomtränglig av bara vara sig själv, så att säga. Egentligen ingen större funktion så.
Nej, men det man kan säga om befästningar, så tycker jag så här, befästningar kan ändå ses ha ett stort militärt värde. Det är längre tillbaka i historien vet vad de hade för värde som förrådsfästningar och sådär. Men tittar vi på Maginot-linjen, jag förstår
att det är klart att de spelar roll.
Ja,
men det är redan när de växer till att bli en nationell symbol och de blir så pass stora att de liksom övergår, alltså det är nästan som ett kärnvapen, där det övergår från att ha någon slags militär funktion till att bara bli en slags politisk symbol.
Det håller jag med om. Men jag är ändå tvungen här att rabbla vad jag... Det är det att man kan ju säga att man kan kanalisera anfall med befästningar. Och det är det som egentligen händer med Maginot-linjen. Att där kan man ju säga att fransmännen vill ju kanalisera det tyska anfallet in i Belgien. Därför att då vet de att de har de britterna med i kriget. Sen så... För det är ju tanken är ju att britterna ska utkonskrupera där, så att säga. Man liksom, tyskarna ska studsa mot Maginot-linjen i händerna på britterna. Sen var det ju bara det att tyskarna valde att gå genom Ardennen, och det är en annan historia som vi redan har rätt ut. Men i det här fallet så kan man ju säga att... Här kan man ju tänka sig att danskarna vill på något sätt dämma upp det tyska anfallet. Då kan man tänka sig att man där hade då kunnat vinna någon form av avvärjningsseger där, så kanske man hade kunnat få tyska sidan att minska sin att det här kommer nog bli för tufft, det kommer kosta för mycket. Vi pratade ju faktiskt i senaste avsnittet där om tröskeleffekt. Men det som händer är ju att danskarna retirerar. Man kan väl säga så här att den danska armén var ju naturligtvis i förhållande till den tyska armén. Tyska armén var ju inte prövad. Det här är ju första testen. Så det är ju inte så att här det sätts in en armé som, jag tänker som den fransmännen möter den preussiska armén. Då är den ju testad och prövad i två ordentliga krig. Va? Men det är klart att preussarna har en modernare beväpning. Man har ett bakladdat gevär. Man har ett definitivt mycket mer effektivt artilleri. Bakladdade, räfflade kanoner som skjuter både längre och tyngre och med större precision. Danska artilleriet är till största del mynningsladdat, och det här har en del betydelse senare. Danskarna har mynningsladdade musköter. Kanske inte har jättestor betydelse ändå, men så kan man ju säga då. Och det är ju liksom den här landssoldaten som är rekryterad ur då framförallt bondebefolkningen som ju på så heroiskt sätt vinner kriget 1848-51, men som nu här visar sig ha föga att hämta mot en armé som är organiserad på ett helt annat sätt och framförallt mycket numerärt överlägsen. Så det som händer här är ju att danskarna retirerar ju norrut till en udde på en plats som heter Dybbeln, där man har börjat uppföra då ett antal skansar. Och där tänker man sig att håller vi nu en del av Schleswig till varje pris, så kanske vi skulle kunna sen nu då gå till förhandlingsbordet och få en lösning.
Ja, det blir ett eldupphör här nu mellan april och juni egentligen.
Ja, det blir då. Jag kan ju nämna det att preussarna kommer ju fram till Dybbeln och pressar ju tillbaks då. Danskarna försöker liksom att fördröja deras framryckning, och så småningom hamnar ju den danska armén i de här befästningarna vid Dybbeln. Och sen kan man säga då att precis utanför Dybbeln då, det här är ju som en udde ut, ligger en ö sen som heter Ahls. Och sen så kan man säga att man kan hoppa vidare sen upp mot Själland på öar då, så det kommer ju fin och landa av de här öarna. Och tanken är ju då från dansk sida att de ska ju använda det som de är överlägsna med. Det tycker jag man ändå kan skjuta in här. Den danska flottan är ju faktiskt överlägsen och vinner en del inom citationstecken då. Segrar mot österrikarna och också blockerar ju de tyska hamnarna. Det där kan man också samtidigt ha en invändning, därför att det är så att britterna stoppar den österrikiska flottan i Engelska kanalen. Och det här i dansk historieskrivning är en lite känslig sak, därför att man har ju en enorm tro på den danska flottan, men sanningen är nog den att hade britterna släppt in den österrikiska flottan,
okay,
då hade det blivit lite jobbigare.
Men av vilket skäl gjorde de så då?
Nej, de börjar ju nu här, trots att de ju tycker att Danmark har gått ut i det här kriget på ett sätt de inte uppskattar, så inser de att det ligger inte i deras intresse att Danmark förlorar kriget. Och det här tycker jag vi är inne på det stora med den här konflikten egentligen. Den avgörs egentligen på utrikespolitiska
planet. Precis, jag tycker att det är det som är den övergripande känslan när du berättar om alla de här växlingarna och händelseförloppen. Det är ju att det egentligen spelar väldigt lite roll vad Danmark gör. De har satt igång den här rörelsen av något slags misstag eller av politisk separatism av något slag. Och nu är de fast i det här ekorrhjulet egentligen och bara gnuggar sig mellan ett antal stormakter.
Ja, och så kan man säga mer konkret så gnuggas de ganska hårt i de här dubbelbefästningarna. Jag rekommenderar ju den lyssnare som är intresserad att åka till Danmark och ha varit på plats där. Och jag kan säga att det här är faktiskt ganska, nu låter det här kanske lite intressant, men det är faktiskt lite barnvänligt. De har rekonstruerat en sån här skans och där har de lite aktiviteter för barn. Så det är lite om incitationstecken trevligt också. Så att jag tycker att det är ett fint plats att besöka, och väldigt intressant också att studera den här ändå danska sättet att hantera den här ganska brutala händelsen.
Det säger också någonting om inställningen till det här kriget när man liksom gör någon slags barnvänlig inställning av det här slaget.
Lite halv reenactment-aktigt då, men det är en intressant plats så att jag rekommenderar den. Och det som ju händer blir ju att hela den här egentligen kriget kommer ju liksom att kokas ner, kondenseras i den här slaget eller striden vid Dybbens skansar. Och där ju preussarna sakta men säkert liksom gräver sig framåt och placerar batterier och börjar skjuta sönder de här skansarna. Och man har ganska väsentliga förluster i de här skansarna från dansk sida. Och sen så småningom då, du var ju inne på de här förhandlingarna, när de strandar och det blir inget slut, då bestämmer, och det vill ju Preussen och Österrike, för vi ska ju komma ihåg att de är två parter här. De vill ju inget hellre. Då genomför de ju så småningom den här berömda, får man nog säga faktiskt, stormningen av Dybbens skansar då den 18 april. Och där inträffar ju en väldigt intressant och spännande händelse. Danskarna inser att vi måste ju lösgöra nu armén som ligger ute i de här forten. Hur gör vi det? Jo, vi sätter in vår reserv. 8:e brigaden som genomför då ner från så att säga hamnen ute på udden upp mot Dybbens skansar, så genomför man då ett motanfall som stannar upp på en mycket speciell plats, nämligen vid en gammal kvarn som heter Dybbens mörde. Jag ber om ursäkt nu för våra danska lyssnare här, men den platsen är enormt betydelsefull liksom i den här, kan man säga, nationalromantiska historieskrivningen. Dybbens mörde, och den finns kvar och den vårdas väldigt ömt. Men det här anfallet ändå är ju, trots att det är heroiserat, så är det ändå en, vad ska jag säga, en ganska respektfull militär insats. De är ganska slitna, de här soldaterna, men de får stopp på det preussiska stormanfallet, och då lyckas man lösgöra den danska armén och ta den över då till den här ön Als. Så man räddar spillrorna av den danska armén här. Men preussarna har ju egentligen här med nu då tagit egentligen hela Schleswig och ökar ju sina möjligheter i förhandlingarna. Sen kan man väl säga att preludet på hela detta är ju att preussarna sen så småningom senare under sommaren också landstiger och tar ön Als. Och där någonstans så ebbar ju sen så småningom striderna ut, och sen blir det ju då en förhandlingslösning.
Jag tycker att det som är kanske mest intressant är vad som sker i efterhand här nu mellan, för i början så går ju Österrike och Preussen tillsammans i det här, men de delar ju egentligen upp sina intressenområden här nu när slaget är över. Så Preussen tar ju Schleswig, Österrike tar Holstein. Och nu börjar den här konflikten mellan dessa två länder också synas.
Och där nu är vi inne på de stora konsekvenserna här.
Ja, precis. Vad är det som sker här efter? Ja, det visar sig att Bismarck kanske inte var så där jätteintresserad trots allt av att understödja den här prins Augustenberg då, som prinsen av Augustenberg som ville ha en slags autonom region här. Utan han var kanske mest intresserad av att inkorporera det här i det preussiska riket. Så därför vänder han ju opinionen egentligen och går emot sina egna nationalliberaler som annars. Och det är på ett väldigt intressant sätt att Bismarck här i det här kriget lyckas samla de här splittrade nationalisterna. För de har ju två olika linjer här, Kleindeutsch och Grossdeutsch.
Just det stora och lilla Tyskland.
Ja, som de håller på att strida om inom Preussen och inom det här tyska förbundet, hur man ska göra det här på lång sikt. Men danska kriget här lyckas han ju ena dessa två till en. Det är ett slags avvärjningskrig på sätt och vis, kan man eventuellt se det som. Det påminner lite om det har lite den strukturen. Han lyckas liksom förena landet politiskt, så att säga, genom det här. Men sen så är det ju då, när österrikarna väntar ju sig nu att det ska bli en slags förhandling att vi ska lösa det här. Med någon slags ny konstitution eller någonting annat. Medan preussarna bara tycker att, nej men förresten, det här var ju ganska bra. Vi kanske bara stannar kvar här. Ja. Så i praktiken blir det ju inget lösgörande av den här staten eller den här hertigdömet, utan det blir bara en militär ockupation.
Ja,
och det är ju det som är liksom det bestående arvet egentligen. Man tvingar ju faktiskt den här prinsen att gå med på att Schleswig-Holstein ska inkorporeras i den preussiska militärmakten egentligen, även om det så att säga förblir en autonom region.
Ja, det är spännande. Och sen där kan man ju bara lägga till där att konsekvensen av den österrikisk-preussiska konflikten där, som det finns ju en större konflikt naturligtvis, det handlar inte bara om det här landområdet, men det triggar ju så småningom det som ju blir kriget 1866.
Ja.
Och det måste vi i något sammanhang ta upp, för då har vi ju sen den här treklövern, om vi säger nu då, där vi förklarar Tysklands enande med de här tre militära konflikterna.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Kriget ebbar ju ut i augusti då, där Danmark går till förhandlingsbordet, och sen har vi då den här freden så småningom som skrivs under. Det är ju lite intressant att den skrivs under då den 30 oktober 1864 i Wien. Så här är ju fortfarande då Österrike ändå en aktör.
Ja, men de försöker ju hindra det här. De inser ju sitt misstag på sätt och vis och försöker liksom, de vill ju få till det här avtalet för att minska Preussens liksom makt i det här området. Så det är inte så märkligt egentligen att de driver det till Wien.
Jo, och Danmark då, bara för att vara tydlig här, förlorar ju alltså sina tre tyska hertigdömer. Och det gör ju att gränsen kommer ju gå upp i veka livet, om man uttrycker sig så, på den danska jylländska halvön. Och jag ville bara nämna det att man brukar i dansk historieskrivning just lyfta fram ett par tillfällen i deras historia där det är riktigt illa. Där så att Danmarks existens i någon mening ju faktiskt hotas. Och ett av de tillfällena är dels på 1500-talet, precis efter Kalmarunionens upplösning, så kallad grevefejden. 1534-1536, där man menar att här höll det på att gå riktigt illa. Andra tillfället är ju faktiskt Karl den tiondes direkta dödshot mot den danska staten 1658 med Roskildefreden, men också försöka storma och ta Köpenhamn senare. Det som sen utmynnar, han dör ju då, men utmynnar 1660 då i det slutfreden där. Och sen har vi då 1864. Och det kan man ju resonera lite kring här. Är det verkligen så är det så att Danmark är så hotat till livet här? Och det kan man ju diskutera. Jag skulle vilja nämna en sak, att det har producerats, på dansk tv har gjort ett jätteprojekt, att de dyraste produktionen, om det inte är den dyraste, riktig kostymfilm om 1864. Jag tror att det är 8 program faktiskt. Den är lite för, om jag får säga så, dravlig, om jag uttrycker mig så. Det är lite för mycket smått och gott i den där, som inte har så mycket med det politiska att göra. Det ska ju alltid vara en massa personporträtt och sådana där saker. Men den är spännande. En del av avsnitten som ju skildrar krigen är ju ganska mastiga och realistiska stridsscener, för lov att säga. Men kritiken mot den där serien har ju också funnits. Så det finns en historiker då som heter Glentøy, en dansk historiker som har skrivit om det här. Rasmus Glentøy är egentligen den enda som har skrivit på senare år om 1864. Och han kritiserar ju deras tolkning, och det skulle jag vilja säga till lyssnarna, ni som nu blir inspirerade att titta på den här serien, att där gör man lite för stor sak av enskilda aktörer, hur de driver fram det här kriget. Och man glömmer väldigt mycket bort det här som vi har pratat om, stormakternas betydelse här, att det svenska inom citationstecken då, sveket och så vidare, det glömmer man ofta bort, och så gör man väldigt stor sak av en del figurer. Det finns bland annat då den här aktören, en av de främsta aktörerna då, den här Monrad, finns ju beskriver man i den här filmen, tycker jag, på ett väldigt överdrivet sätt.
Är någon slags ideolog eller vad?
Ja, han är väl på något sätt en väldigt sån här nationalromantisk ideolog, och agerar ju då i den danska då riksdagen och blir så småningom statsminister faktiskt under kriget. Och man har ju frågasatt hans ledning och hans egentligen bevekelsegrunder. Han kommer sen att emigrera till Nya Zeeland faktiskt. Han gör bort sig helt enkelt under kriget. Och honom så tycker jag att man porträtterar på ett väldigt felaktigt sätt. Men nog om det. Men jag tycker att och jag tycker också att det här med myten om 1864, den ska vi tona ner. I Danmark kommer man på något sätt, det är liksom år noll på något sätt. Den stora katastrofen. Men hur är det nu då?
Ja.
Är det så att Schleswig är förlorat för all framtid nu då efter det här kriget? Nej, det är ju inte så. Därför att man får ju tillbaks, kan man ju säga, halva Schleswig. Det sker ju en gränsreglering efter första världskriget. Så att den gräns idag som går då strax norr om Flensburg, den är ju alltså att Danmark får tillbaks en del.
Okej. Okay. Ja. Men om man kollar på, alltså jag satt ju faktiskt och kollade på den här kartan innan vi gjorde det, eller vi skulle spela in. Mm. Men då ser det ut som att gränsen nu går i efter det här, alltså samma gräns som man upprättar efter det här kriget. Men är det inte så?
Nej, utan att det är alltså en större del som tillhör det Tyskland fram då till första världskriget, och då får sen då Danmark på 1920-talet tillbaks faktiskt en del av Schleswig. Så det kan vara viktigt här. Så att det betyder ju att det skedde då naturligtvis på grund av att Tyskland ju led nederlag i första världskriget. Då. Jag vet inte, har vi någonting mer att tillägga idag faktiskt?
Nej, det är spännande. Jag tycker att det här laddar ju lite grann upp också för att prata om 1866 och kriget mellan Tyskland och Österrike. Ja, tycker jag. Det ska bli intressant att få den här triaden och samla de här tre.
Och jag tycker att det finns några saker som karaktäriserar 1800-talets krig. Det är ju liksom de begränsade krigens tid.
Ja, nej, men exakt. Och det ultimatum och det här sättet att, liksom, att bedriva krig som ett slags enkelt politiskt verktyg. Bara, typisk klausfitsk mening.
Ja, precis. Och trots att vi är inne i en tid där vi har nationalism och värnpliktsarméer, så är det ändå så att man nyttjar på något sätt krigen i nästan i något kabinettspolitiskt sätt, att man använder dem som ett verktyg för att, och vi har ju pratat mycket om Clausewitz med det här med kriget som en förlängning av politiken, och det uppfattar man ju väldigt i det här fallet.
Mm.
Och,
ja, men det är precis så som man har beskrivit Bismarck också, hans roll är ju precis i det här, i den meningen att han är liksom en schackspelare här, och sitter och flyttar pjäserna fram och tillbaka och spelar ut liksom olika parter mot varandra.
Och det som är skillnaden mellan de här, om vi nu säger nu små inom citationstecken småkrigen då, men det som blir första världskriget sen, är ju att där blir ju insatserna så enormt stora, och att också vapentekniken har gått vidare och så vidare. Det ska man komma ihåg. Men jag tänkte att trots allt så tänkte jag att vi skulle avrunda nog med några siffror här. Hur många är det som dör?
Jag tror
i
du
det
skulle
kriget?
Säga att vi skulle avsluta med danska nationalsången.
Nej, det kan jag så att, utan att jag skulle istället säga så här, hur många dör? Ja, men det dör i alla fall ett par tusen danskar i det här kriget. Och ungefär, nu är de här siffrorna alltid väldigt, 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 väldigt svåra att egentligen, ja, hur ska man se på dem? Är de säkra och så vidare? Men ungefär så kan man säga, 2000 danskar och ungefär något mindre på den österrikisk-preussiska sidan. Och så att det är klart att visst är det ju så att det finns ju en del danska familjer som har soldater som dör i det här kriget. Men mer dramatiskt än så var det inte. Det
finns ju en annan intressant karaktär som kliver fram här också. Det är vår kära von Moltke.
Von Moltke med här.
Den som efter det här kriget egentligen får en helt ny position i Preussen.
Ja,
generalstabschef. Och får en avgörande roll sen i de nästkommande krig också.
Ja, och jobbar, om man nu får man säga så, radarparet Bismarck och Moltke här. Nästa avsnitt blir mycket lämpligt här, får man ju säga.
Jajamän, sänkningen av Bismarck.
Sänkningen av Bismarck 1941, ja, i vår andra världskrigsserie. Så med den, kan man väl säga, lockelsen här nu då, så får vi avsluta och tacka för idag. Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.